Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram högt över taken. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Jag säger hej, jag säger välkommen till ännu ett avsnitt av Pappapodden inne på sitt 7:e år.
Det är roligt med Chululu. Alltså jag lyssnade på P3 igår när jag satt i bilen. Och alltså det är väldigt mycket Chululu-stämning på P3 nu för tiden.
Är det?
Med risk att låta som en väldigt gammal gubbe, vilket jag ju är.
Men vi var ju först med Chululu i
etern, så att säga. Du var först. Alltså jag kan verkligen inte ta upp mig här på något vis åt Chululuandet. Men det är mycket bror och sådär.
Men man kanske skulle börja med den här. Vad tror du den här? Tjobräva händer, kuken bänder mellan dina tänder. Välkomna till Pappapodden. Alltså ha det som sin tagline. Alltid det.
Jag vill hellre köra den här. Tjenare mannen!
Ja.
Japp. Ja, detta om detta. Jag har tänkt på en grej när jag har följt dig i sociala medier den senaste veckan. Det är lite grann så vi håller kontakten, vilket ju blir det blir speciellt eftersom det är ju sociala medier är ju inte, det är ju en chimär att det är ett liksom personligt och privat forum. Det är det ju inte. Man skriver ju och gör ju saker för ganska många människor. Så att när du gör saker på Instagram så är det inte riktat till mig på samma sätt som om du skickat sms till mig personligen.
Nej, förstår jag menar. Så är det.
Men i alla fall det jag tänkt på är att det känns som om att någonting har hänt. För förra veckan så var ju du då, vad var det nu, städfascist och som typ skämdes över ditt löpande. Och det var väldigt mycket som var...
Det kändes hurtigt och liksom lite äckligt.
Och då...
Och jag var förbannad på grannens snart blommande magnolia också.
Ja, just det. Du var arg. Och sen så, i alla fall, så la jag upp en story där jag ifrågasatte på ett... Alltså, det är synd att ni inte kan gå tillbaka och kolla på gamla stories så att de har försvunnit. Men det var ett genialt och roligt story... serie där jag frågas att folk lägger upp bilder på körsbärsträd.
Vad kul att du tycker det.
Ja, men det var fruktansvärt roligt. Alltså det var...
Alltså det finns ju bara en sak som är lika liksom gammal och gjord som att lägga upp körsbärsblom, och det är ju att ifrågasätta folk som lägger upp körsbärsblom.
Ja, men inte på det sätt som jag gjorde.
Alltså när jag tycker den enda som har gjort det riktigt roligt är väl David Sundin. Vet du vad han gjorde en gång?
Nej.
Det var faktiskt roligt på riktigt. För några år sedan så gick han till körsbärsträden i typ februari.
Just det.
Och fotade och skrev att han var först.
Mm.
När de inte hade slagit ut. Det tyckte jag var roligt på riktigt.
Men framförallt, alltså det som är väl så här, egentligen om man nu ska... Men det här gäller väl allting egentligen. Egentligen så ska man väl bara skita i körsbärsblommen överhuvudtaget och behandla den som ingenting. Det är väl egentligen den coolaste grejen att göra. Problemet är om man gör så, då händer ingenting. Alltså då är det ingen som märker överhuvudtaget någonting om något. Och då kan man ju lika gärna skita i att ha sociala medier. Om man bara ska skita i... För det där, så där kan man ju bara...
Det är så att man måste förhålla sig till körsbärsblom. Som vissa liksom så här... Alltså förr i tiden så var det kanske att man behövde välja Rolling Stones eller Beatles. Så det sa någonting viktigt om en.
Ja, det tror jag. Men jag tror framförallt om man har sociala medier. Och som du och jag då har någon typ av... vilja att nå ut på något sätt, så måste man ju ta ställning på olika sätt. Och vilket, det här är ju någonting...
Det känns otroligt ängsligt det här med att ta ställning mot körsbärsblommen.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt att det är... Men framförallt så är det ju att man måste ju... Någon gång ibland så måste man ju ta ställning till för eller mot saker. Och jag menar, både du och jag, det här är vi ju överens, att du och jag är ju inte de bästa på att vara sådär svartvita och ta ställning för eller mot saker, för att vi är inte helt bekväma med det samhällsklimatet. Alltså, nu lägger jag åsikter på dig som jag vet att du har, du får gärna säga emot, men vi tycker ju om att befinna oss lite i gråzonerna ju. Att det liksom är att det inte behöver vara på det ena eller andra sättet, utan det kan faktiskt vara lite så och lite så. Men det här blir ju fruktansvärt svårt att vidmakthålla, alltså konsekvent, om man nu ska vara en del av det här moderna samhället som vi ju faktiskt är. Alltså med att vi har Instagram och så vidare. Vi har ju, varken du eller jag har ju Twitter, men vi har ju Instagram. Och då känner jag så här, ibland så, trots att det kanske lite grann tar emot, så måste jag faktiskt ta ställning. Och nu, när jag är begåvad med den här briljanta hjärnan som jag är, så är det ju kul att jag kan göra det på ett sånt genialt sätt som jag faktiskt gjorde på det här, den här gången. Att det liksom var... Att jag tog ju faktiskt inte ställning. Jag bara frågade om det blommade. För att jag var osäker. Och det roliga är att de flesta... Jag fick ju otroligt mycket respons på det här faktiskt. Alltså med mina mått mätt så var det liksom rasslade till i DM-lådan. Alltså, jag ska inte göra en höna med fjäder. För att de allra flesta skrattade och tyckte det var kul. Men det var ändå några stycken som på riktigt liksom bara... Jo, men jag tror faktiskt att de blommar i Kungsträdgården. Jag har sett någonting om det. Och nu kan man tänka så här, gud, de kanske lurar mig. Det kanske är så här, nu kanske är jag som blir fooled. Men
de kanske inte tänker att du driver jäck med folk som blir glada över blommor.
Nej,
det är så jag tänker. Det är härligt med blommor.
Ja, det är så jag, alltså för att det var så min tolkning var, exakt. Att de så här är en kille som uppriktigt frågar på Instagram om liksom om blomningen är igång, för att han är så sugen.
Hur fan vad jag älskar dem människorna.
Ja, och de blir så glada.
Som vi hjälper dig.
Ja, som vi hjälper och säger att det är igång, det är i Kungsträdgården.
Det är sådana människor, om världen hade dominerats av dem så hade det aldrig varit liksom andra världskriget sånt där.
Nej, men fy fan vad tråkigt det hade varit, världen, och folk går runt och
det har varit asmysigt.
Ja, asmysigt, men också att det går runt massa imbecilla idioter som bara tror på allting som skrivs. Det hade inte varit jättekul. Det hade ju varit jobbigt på många sätt, tycker jag.
Nej, men det hade ju inte skrivits ironiska grejer om körsbärsblom.
Du menar alltså
lite som... självgratulerande personer.
Du tänker så här, som att, lite som att det hade varit bra om Adam och alla hade tagit en tugga av kunskapens äpple. Alltså att vi hade levt lite som i paradiset.
Ja, det hade varit... Ja. Det hade varit nice.
För att ironin är ju någonstans en följd av det. Att man kan se sig själv utifrån och sådär. Och visst, jag håller med dig. Det är klart att... Alltså mitt roligaste, gud nu är jag på gång här. Så, ja, vi ska snart gå tillbaka till det vi var. Men mitt roligaste minne apropå ironi, det var en gång för, det måste vara 15 år sedan, när en gammal barndomskompis till mig och Martin som har cigarrummet, kontot här på Instagram, som är en av mina närmaste vänner. Vi skulle dricka öl och så var det Kristoffer Triumf dök upp också. För att vi umgicks liksom i samma kretsar på olika sätt. Och han var då sitt absolut mest ironiska jag, som han var då på den tiden. Alltså när det var liksom, ingenting var, man visste aldrig var, lite om du tänker dig, alltså som det var då 90-talet och sen så en bit in tidigt 2000, att det var, man visste aldrig någonting. Vad menar folk överhuvudtaget? Man sa så här: fan jag gillar dig, men det kan lika gärna betyda jag gillar inte dig. Och så här: har du hört Thomas Andersson Vi, kanske någon sa, och då visste man inte, gud är det här ironi nu eller ska man tycka om Thomas Andersson Vi? Förstår du vad jag menar? Den,
fan vad jobbigt.
Ja, det var en skitjobbig tid. Och då i alla fall, men jag var ju ändå ganska inkörd i den då. Och Kristoffer Triumf, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, men vi hade någon jävligt... Ja, men vi hade någon sån diskussion om typ, ja, men typ Thomas Andersson Vi, om han precis hade släppt något. Eller hur? Jag kommer inte exakt ihåg. Men då var det i alla fall min gamla barndomskompis som ju absolut inte var inkörd i det här. Och han fick till slut panik. Han bara... Jag förstår inte. Vad menar ni? Alltså, vad tycker vi? Vad tycker ni? Alltså, han tyckte det var så himla jobbigt. Och då, det var lite en ögonöppnare för mig. Och jag gick vidare i livet. Men nu är ju både jag...
Alltså, gick du verkligen vidare? För sen började du lyssna på Lars Winnerbäck.
Ja, det roliga var att... Det har jag ju gjort länge. Men det här har jag pratat om ju. När jag slog igenom. Mark my words.
när jag slog det igenom
med... när jag började på MTV. Alltså när mina första intervjuer som jag gjorde då var jag så kvar i det där, så att då svarade jag ironiskt på allting. Trodde jag. Men det var så här som guilty pleasure, du vet, när guilty pleasure började, när man började prata om guilty pleasure inom musiken, så var det bara ett sätt för folk att säga vilka låtar de tyckte om på riktigt, men man gömde det bakom att det var en guilty pleasure, så att man kunde säga att man lyssnade på, jag inte vet jag, det kunde ju vara, guilty pleasure kunde vara vad som helst. Jag gillar Pearl Jam, Iron Maiden, det är mina guilty pleasures. Eller jag gillar Foreigner, det är min guilty pleasure. Alltså det var väldigt sådär, det var luddigt. Och då sa jag i intervjun att jag gillade att gå promenader i skogen och lyssna på Ulf Lundell. Vilket ju var såhär, det var inte ens en lögn. Det bara framstod som en lögn för mig själv då. Fast jag ljög för mig själv på något vis. Ja, det var skitkonstigt var det. Jag var så ironisk, jag visste inte själv om jag menade allvar.
Nej, just det.
Det var en knepig tid.
Ja, men det är ganska smart. Alltså, i ett ironiskt tidvarv så kan man ju liksom svara sina guilty pleasures utan att flagga med guilty pleasure flagg. För att då är det säkert ironiskt och ganska coolt.
Ja.
Yeah.
Ja, att man... Ja, men så här är... Ja, men detta om detta. Det som jag ville komma fram till, trots den här otroligt långa, och vi får se om den är värd att ha kvar. Det är du som klipper avsnittet, utvikningen. Det jag vill fråga dig nu, mannen.
Nej, är det du som klipper avsnittet.
Det är jag som klipper avsnittet. Det är helt rätt. Så att vi får se om den är kvar. Men det jag ville fråga dig var, har det nu vänt? För att i och med att jag la upp den här geniala ironiserandet över körsbärsblomningen, så som ett brev på posten sen så lade du upp en gammal bild från när ett tillfälle då jag faktiskt var med när körsbärsblomningen var i full blom, om det var 2 eller 3 år sedan eller 1 år sedan när det var, lade du upp och sa vad det nu heter, Satsumi, blomningen är här, vad härligt vi har det.
Satsumi Sakura,
ja, och vad härligt livet är. Och då kände jag så här: han är tillbaks. Och det blev en liten ordväxling i ditt kommentarsfält där Li också lade sig i, min fru. Och tyckte väl att det var...
Hon är alltid på din sida. Det är ju extremt liksom gulligt, men också liksom... jag vet inte. Men det här... Solkigt, Maris.
Men hade varit dumt om hon konsekvent inte var på min sida. Vi är ju trots allt gifta.
Alltså, ja, men jag tror min fru, hon skulle ju inte liksom... ställa sig på min sida i liksom ditt kommentarsfält.
Vad skulle hon göra då?
Kanske inte ställa sig på någon sida i ditt kommentarsfält, förmodligen.
Nej. Jag vet inte. Jag tycker ändå det är skönt att, eftersom Li hatar mig i hemmet, så är det ganska skönt att hon i alla fall backar mig ute bland
folk.
Ja,
förstår jag.
Så är det ju...
Men du undrar nu om jag är tillbaka i det här Double Rainbow-tillståndet.
Exakt, för jag skrev ju
jag
sådär.
Jag vet inte.
Men jag skrev ju såhär att... Och jag skrev först ett fuck you, och sen skrev jag fan, det verkar vara tillbaka, synd. Och sen så, så svarade du något roligt och underfundigt, och sen ja, släppte jag det och så gick jag vidare.
Alltså det är jävligt dubbelt det här. Till att börja med ska jag säga att det finns ju en bubblare i blomgrejen, och det är en helt ny grej för mig. Det är en buske som heter Forsythia, som är så jävla vanlig här i Mälarhöjden och kanske i alla villaområden. Jag har inte tänkt på den så mycket. Den blommar överallt nu. Det är en låg buske med intensivt gula blommor.
Jag vet vilken det är, för jag var tvungen att googla. För det här var ju också roligt. För du hade hashtaggat eller skrivit någonting om Forsythia. Och så var det någon, det finns ju Double Rainbow-personer som också är besserwisser. Som bara,
ja, men det var ju Forsythia,
det där är ingen, du vet vad det är, va? Alltså man bara, men gud.
Nej, men så här, du vet att, att det där är körsbärsblom var på bilden. Ja. Och det, jag skrev ju körsbärsblom också, inte bara Forsythia. Det var väldigt konstigt faktiskt.
Nej, men det, kan man vara... Det är väl som sådana sverigedemokrats nazister som lägger upp bilder på när de grillar och gulliga bebisar med ena handen, och sen så pratar de skäggbarn och att de ska mörda romer med andra handen. Att man är,
det, ja, verkligen. Det är ja, men
väl,
så är det.
Men det är väl positivt, för världen är inte svart eller vit. Det är väl här egentligen vi vill ha. Vi vill väl ha sådana som hon, som är en double rainbow newties, men som samtidigt är en ordning och rätt ska vara rätt, besserwisser.
Ja, fast jag vet inte om hon är en double rainbow newties, utan hon är väl motsatsen till det vi pratade om förra veckan, ekofeminismen. Hon är någon som katalogiserar och rasbestämmer.
Just det.
Olika växter. Hon kanske inte njuter, utan hon gillar att lägga in de olika fack. Men forsythian tycker jag ska kolla upp. Jag vet inte, jag tror inte den blommar länge. Det kanske är så att man tänker på den varje april, men glömmer bort den från år till år. För den är jätte spektakulär. Det är som att det brinner i olika villaträdgårdar här omkring. Och jag har faktiskt inte alls tänkt på den förut. Det finns någonting som heter ginst också, som är någonting liknande, som blommar lite senare. Men forsythia, det är starkt. Och sen så är det väl så här, det är jävligt dubbelt just nu. Sen dagen efter att vi, jag var ju verkligen inte Double Rainbow förra veckan. Dagen efter så cyklade jag runt Bornsjön som ligger i Botkyrka. Och innan familjen hade vaknat, vi slutade Kolmården den dagen. När jag kom hem efter mina 5 mil cykling, så, och då hade precis familjen vaknat, då hade jag sett en fasantupp alldeles nära. Så jävla coola fåglar. Sen hade jag sett ekaler, och jag hade sett saker som precis hade börjat blomma. Sen såg jag säkert 20 dovhjortar, 30 rådjur. Jag såg en örn på nära håll och så här. och då fattade jag, alltså med dig så berättade jag ju sånt här, och för lyssnarna också, men för Sara gör jag det inte, för att jag vet att hon är allergisk mot det. Så det var som att jag gick omkring med ett hemlighetsfullt leende hela dagen. Jag åkte till Kolmården, jag hade med mig det här, att jag hade sett de här djuren och den här vackra Botkyrka naturen på morgonen. Så det gjorde väl mig lite mer välvilligt inställd. Samtidigt har jag blivit lite mindre double rainbow-person på sistone, på grund av att jag haft knäproblem. Någonting som heter gåsfot, som har varit irriterat, som har gjort att jag har slutat med myslöpning helt och hållet, som jag höll på med förut.
Just det.
Myslöpning gör ju att man upptäcker, man tittar på naturen och man går upp i den, och man är ekofeminist och man njuter och så vidare. Men nu så springer jag bara ordentligt. Några få gånger i veckan, kanske 3 gånger i veckan, springer jag sten jävla hårt. Alltså så att jag, det är mer masochistiskt. I tisdags kom jag upp i 97% puls, vilket är väldigt högt att göra ensam liksom.
Jag tror det puls var antal slag per sekund, inte att det var en procentgrej. Man har väl alltid 100%, man har alltid 100% puls, annars är man väl död. Ja, 0%, alltså, 50% puls. Nej.
97% av maxpuls, måste du förstå att jag menar.
Det är lite som ironi, klassiska sketchen med Anders Karlberg i Fryshuset, när Johan Reborg, när det är det här, nu pratar jag svamligt känner jag. Alltså hur många procent ironi och det är.
Jag ser också att ironin är hög här inne ikväll. Jag bedömer ironin vara ungefär 36%.
36, jaha. Tänkte att det skulle vara lite mer. Man kanske skulle...
Jag bara skojar, Glenn. Det var 100% ironi här inne ikväll.
Det är mycket, mycket, mycket 90-tals återblickar idag och ironi. Men nej, men så därför så jag lever ju inte Double Rainbow-livet så mycket, utan Jag liksom plågar mig själv. Dessutom är jag fruktansvärd björkpollenallergi just nu. Samtidigt som det händer ju faktiskt jävligt spännande saker i naturen. Men min bästa grej, alltså jag har inte bestämt mig för så här, är jag double rainbow man eller är jag någon slags galen självplågare? Så att nu har jag hittat vad det bästa är. Det bästa är att reta dig. Igår så cyklade jag omkring i Farsta där du bor. Jag var liksom några minuter från dig. Larsbodavägen precis vid dig.
Ja.
Och sen så cyklade jag till Haninge där du växte upp. Jag föreläste på din gamla gymnasieskola, Fredrika Bremer. Jag cyklade omkring i Vega där du växte upp. Och sen så skickade jag bilder på olika fina saker. Körsbärsblommor på Larsbodavägen och så här. Det var nog det bästa att bara reta.
Men jag fattade inte att det var ret. Jag blev ju...
Det är klart det var ret.
Jag blev ju provocerad. Men jag trodde inte att det var... Jag trodde inte att det var ret. Jag trodde bara att du tyckte det var kul. Men en annan grej som jag tänkte på...
Då lyckades jag jävligt bra då. Ja, det tänker jag fan fortsätta med. Att använda... Jag kommer åka runt nära dig eller där du har växt upp eller betydelsefulla platser och ladda dem med double rainbow betydelse liksom. Fy fan vad roligt.
Då ska jag svara mer accordingly, för jag tänkte att nu menar han allvar, så jag svarade lite så här gulligt, åh vad häftigt, var det där någonstans, fast egentligen tänkte jag så här, men dra åt helvete med dina äckliga bilder. Men jag vill säga, du är ju någonting här på spåren. Du, alltså den här personen i kommentarsfältet som sa forsythia är, du vet det där körsbärsblom, det är ju den du är, för det enda du rapade upp massa olika. Det är ekar och det är dovhjortar, det är liksom hit och dit. Alltså egentligen, hade du varit en double rainbow, då hade du ju bara, det var djur och luft och blad.
Det är lite svårt när man gör en podd. Om man gör en podd så måste man ändå förklara vad fan man såg. Jävla flummig pippi med liksom roströd var den och hade lång kaxig svans. Och jävlar vad det kändes när jag såg den där i ögonen.
Så ska du...
Det är svårt.
Ja. Eller roligare. Det hade ju inte varit, det hade varit vidrigt också. Hur man än vrider och vänder på det så hade det varit vidrigt. Men okej. Okay,
hur man än vrider och vänder på det så är jag en vidrig människa.
Ja. Men så min tolkning är alltså att du är... Alltså det har skett någon typ av metamorfos. Alltså du var double rainbow, älskar livet. Sen så blev du någon slags puppa. Alltså det är larven då så att säga. Sen förpuppades du. Och det var den här fasen som du hade förra veckan. När du liksom låg i puppan och bara tyckte att allt var skit. Och sen så nu har du kommit ut som någon slags fjäril. Som är lite puppa, lite larv och sen så någonting tredje. Alltså att du är... Du liksom springer, fast du springer inte på det här flummiga sättet, och du ser det här fina, du går runt på något hemlighetsfullt leende, men du är inte eko heller, för du kan kategorisera. Du har liksom blivit både och. Du är någonting av, du har lite av allting. Du har blivit en fullan av människa. Är det så du
ja, men det finns en till sak också som jag nästan vill föra fram här. Det är att jag har börjat cykla svin mycket. Jag har aldrig cyklat så mycket som jag har gjort den här månaden. Jag är uppe i typ 60 mil redan i april.
Jag har cyklat exakt en mil.
En mil?
Ja, det vet jag. För jag har cyklat en gång och det var med min mamma, och hon hade någon sån här mätare, och då cyklade vi en mil på landet.
Ja, men bra. Men det som jag har gjort då, det är att jag har cyklat väldigt mycket som vanligt i mina uppväxthuds. I mitt Huddinge och mitt Stuvsta och mitt Snättringe och Åvägen. Det var det...
Stavar du Huddinge alltså som hud? Så att det blir H-O-O-D-I-N-G-E. Huddinge.
Ja, det är väl... Går det att stava på något annat
sätt?
Och jag har tagit det rätt jävla långt, för att jag brukar ju cykla på Åvägen. Det var det korktävlingar och titta på mitt gamla hus. Och nu har jag till och med cyklat till Mossvägen, där jag aldrig har bott, men där min äldsta syster växte upp. Vi levde sina första levnadsår. Där var jag liksom.
Intressant twist om din äldsta syster. Att du hade en okänd äldre syster som hade växt upp själv i ett hus på Mossvägen.
Ja. Ja. Nej, det är min vanliga liksom, Anna-Maria Forsbergs syster. Min äldsta syster. Hon bodde där. Jag har inte ens bott där. Men ändå så var, liksom, talade den platsen till mig något oerhört. Jag cyklade också till förskolan Tusenkedjan. Det var ganska svårt att hitta dit. Det är svårt, för det är ett vanligt villaområde i typ Fullersta i Huddinge. Jag hittade det på en helg och framstod som ett jävla superpervo när jag började fota. De hade sån här, det är ju föräldrakooperativ, de hade städdag. Så de undrade varför det är en jävla cykelklätt pervo som stod och fotade på förskola. Och tänkte jag fråga om jag fick komma in, eftersom jag ändå har gått den. Tänkte jag att det är väl typisk grej som en pedofil säger när han ska rekognosera. Jag har gått här, det är svårt att kontrollera, så jag vågar inte. Och då kollade jag upp, jag mätte, för att det är ju en historia som jag säkert har berättat om i podden, när min lillebrorsa Johannes var 3 år och gick på tusenkedjan. De skulle snickra någonting, men de hade ju såklart inga verktyg. Så då sa min lillebrorsa att men det är lugnt, jag går hem och hämtar en hammare. Han gick hem och mötte, det var ju ingen hemma, mötte vår granne som frågade, vad gör du här? Du måste vara på förskolan. Och så sa Johannes att jag orkar inte gå tillbaka, mina små stackars trötta ben. Och det jag gjorde nu var att jag mätte, för det är lätt att liksom säga, det var 100 mil som han gick och sådär.
Ja.
Men jag mätte exakt hur långt det var. Och det var då 2,5 kilometer.
Det är ju otroligt.
Fan, är det långt för en treåring.
Men också imponerande att han hittade.
Ja, jätte konstigt att han hittade faktiskt.
Ja.
Men det jag har märkt är, det jag söker mig till, alltså det här med barndomsmiljön och sådär, det är ju, alltså, jag märker att det händer någonting med mig med villadofter. Nu bor jag ju delvis i ett villaområde. Alltså det är i sensommaren när luften är mättad av äpple, är ju så här doft som man bär med sig. Och sen nu de här våreldarna. Jag vet inte, det är lika delar så sorgligt och djupt att känna dem. Det är som att jag är beroende, jag måste så här cykla omkring i villaområden. Det är som att jag har blivit en evig pojke på något vis. Och det är olika i min familj. Så här, min syster Moa, jag skickar ju bilder till alla syskon och så här. Hon bryr sig ju inte ett skit. Alltså hon minns inte de här miljöerna som jag visar, och hon känner inte någonting. Medan Johannes, min bror, han skulle inte ens kunna cykla omkring, för det skulle vara för starkt att besöka de här platserna. Och pappa, mamma vill titta på vårt gamla hus där de bodde jättelänge på yrkesvägen, och kör förbi ibland, och då tittar pappa bort för han tycker det är för starkt också sådär.
Men det var intressant, för att jag gjorde en liknande grej med min pappa, för han har opererat en artros i höften, så jag åkte och hämtade honom vid Gotlandsbåten i Nynäshamn häromveckan, och då när vi skulle köra hem, då ville han att vi skulle köra, för att de håller på att bygga om något som vi pratade om, som vi inte behöver fördjupa oss i här nu. De har byggt en ny pendeltågstation i mitt gamla uppväxtområde där i Vega i Haninge.
Såg det igår.
Ja, då ville han åka.
Cykla inte bara mina uppväxtområden, utan
du har utökat till alla andras.
Yep.
Alla andras uppväxtområden.
Snart är det lyssnarna.
Ja. Adam Stenman ligger ju pyrt till.
Ja, verkligen. Det är ju västkusten någonstans.
Ja,
Bohuslän.
Det är nästan ännu sjukare. Så lång cykeltur till västkusten för att besöka Adam Sten. Jag skulle höra dem när du plingar på den dörren och bara, ja hejsan, jag har en podcast, jag har en lyssnare, han är uppväxt här. Jag skulle så gärna vilja se hur det såg ut. Skitsamma. Men då ville pappa absolut inte åka in och kolla in vårat gamla, han ville inte att jag skulle svänga av in i vårat gamla villaområde och titta till vår villa, trots att det var kolmörkt, för det var sent på kvällen och vi bara slog förbi med bilen. Det var han inte intresserad av alls att göra.
Nej.
Det är ju fascinerande. Men det är ju intressant. Det här är ju kul. Jag skulle vilja höra resten av dina syskonskara. För du sa Johannes, han vill inte alls, för att han tror att det gör för ont. Och Anna, äldsta, hon...
Anna är nog så här, vad roligt med mossvägen. Typ så här...
Jaha, det var Moa som...
Moa bryr sig inte någonting. Nej. Anna tycker det är lite roligt. Minna, lite osäker på. Johannes och pappa är de som känner starkt att de är rädda för, vad händer om jag öppnar den dörren?
Men vad tror du kommer hända? Ja, precis. Jag tänker
och
så.
Mamma är väl att hon njuter, men att hon lider också. Att det är lite grann att plåga sig själv att åka omkring där, fast det är ändå njutbart. Och jag vet inte, alltså, det finns ju någon slags vemodigt grundakord i det, men samtidigt är det oemotståndligt och väldigt njutbart.
Ja.
Nej, men det... Att vistas i de här miljöerna.
Jag är nog... Men det känns också som att du lite grann bara, alltså, titta på det utifrån och bara, här har jag bott. Och det är lite vemodigt och sådär. Men jag vet, ja. Det var jävligt smart sagt, kände jag själv när jag sa det. Kom ut jävligt bra.
Stringent. Nej, men det var ju ironi, hör du?
Ja, just det.
Du drev ju med sån här
flummig skit.
Halvt lobotomerad körsbärsälskare. Det var en bra imitation eller parodi. Men du, vet du en grej?
Ja. Ja, jag vet också.
Förlåt. Ja. Ska du köra din grej nu eller ska jag köra min grej?
Nej, men jag tänkte, alltså jag har ju en grej som jag tänkte på, en jävligt smart grej om flerbarnsskam.
Skulle inte jag ta min grej innan?
Jo, men jag tänkte det, att du kan göra din grej först.
Ja,
för det handlar också om barn.
Ja.
Vi är transparenta, känner jag.
Jaha, jag tänkte att du skulle klippa bort det.
Nej, det kommer
såklart. Och sätta en fin bumper.
Nej, men det blir snyggt. Det blir snyggt att låta det vara kvar.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En sak som är helt märklig, tycker jag, i livet, det är att man kan vara som jag, en utpräglad ensam människa, en sån här ensam varg. Det är ju inte helt sant, för att jag har ju i perioder varit supersocial, men mitt ensamvargaskap yttrar sig i att jag aldrig kunnat på riktigt ingå i några gäng, till exempel. Andra har varit, man har ett gäng och sen så är man alltid med det här gänget. Jag har liksom umgåtts intensivt och kort i ett gäng, sen hoppat vidare till nästa gäng. Och förut var det ofta så att jag hade liksom så att om jag umgicks med folk i 3 veckor så tog jag sen 3 månader off och bara var med mig själv.
Jag vet precis hur vi är. Kolla, vi är båda... Om man nu ska låtsas att vi skulle vara inom autismspektrat på olika sätt, då skulle du vara en person som så här petar lite på andra människor, tittar lite intresserat och sen så går därifrån och sitter själv och håller på att koncentrera på ditt. Jag är ju mer den typen av som i en ständigt återkommande referens här i Pappapodden, alltså Lenny i Mice and Men.
Of Mice and Men.
Alltså att jag kramar sönder. Alltså att, ja, det liksom det. Blir, att det blir för mycket och så tar jag sönder det liksom. Så kan man säga att vi är. Bara för nytillkomna
det
lyssnare.
Stämmer då. Ja, där har vi oss. Och det har ju gjort att jag har ju haft väldigt mycket kontroll då över mitt liv. Det är jag som har bestämt vilka sociala sammanhang jag ska vara med i. Om man verkligen ingår i ett gäng, då är det ju så här, jaha, men på söndag ska vi flytta och hjälpa Larsa med det. Och sen så ska vi åka till Borås, för då ska Palle köra triathlon och vi ska heja på honom. Typ så. Och sen så är det så åker vi till Alperna, du vet, eller hur?
Ja, så framför...
Man är i ett sammanhang.
Ja, just det. Och du tänker att det är
alltså vissa... Ja, då händer det grejer,
ja,
som
precis.
Man kanske inte själv har tagit initiativ till, men som ändå händer.
Nej.
Sen har vi den årliga kräft-tjohejet och sådär. Men jag har ju liksom, jag har ju valt allt som har skrivits in i min kalender, det har jag ju själv omsorgsfullt skrivit dit.
Stämmer min spaning att varken du eller jag blir bjudna på speciellt många bröllop?
Jag har varit på ofantligt många, men det är nog spaningen stämmer nog, för att det är nog Sara som alltså det är främst Saras kompisars bröllop.
Ja, det är nog korrekt. Jag har varit på otroligt få bröllop, och de flesta jag har varit på är ju också, jag kan inte, alltså nej, det är nog lite mina kompisar också i och för sig, men det är otroligt få bröllop jag har varit på. Det är som att det är väl också som att man omger sig, antingen är det så att man inte blir bjuden bara. Vilket, när jag tänker efter, är väl kanske den mest sanningsenliga förklaringen. Men det kan ju också vara, alltså det känns inte som att i min närmsta krets så är det inga som har bröllopsfester på det sättet. Nu är det lite sent. Nu får man väl gå på andra när folk gifter om sig på något sätt.
Jag misslyckades ju med att bli bjuden till ditt bröllop. Det känns lite trist.
Ja, men det missade du ju bara med en hårsmån. Alltså, du hade ju varit... alltså, bara typ ett år senare hade du varit given. Hade vi gift oss en sommar efter det där så hade du varit bjuden, garanterat.
Ja, det är kul att höra. Men i alla fall så... Därför, eftersom jag är den här typen av person, så är det ju så himla spännande att få barn. Det kan ju inte ha undgått någon. Ja, men nu har jag ju ett gäng. Och om man tittar på min helg som jag har framför mig nu, det är fredag idag när vi spelar in, så är det så att idag så ska Iris på disco. Och det påverkar ju lite fredagkvällen, eftersom hon ska lämnas och hämtas och sådär. Och vi kanske ska, jag tror vi ska hämta hennes kompis också från det här diskot och så. Så det är ju någonting som, alltså i övrigt så är det ju ingenting som är bestämt hur det ska göras. Inga andra klockslag eller tidpunkter som ska beaktas eller sådär. Det är helt fritt, förutom den här kalendernoteringen som är Iris skoldisco.
Men det är ju inte, det är inte en jättestor uppoffring. Alltså det är inte som att du ska vara med på diskot. Du ska bara hämta
den. Nej, alltså, nej, men alltså, jag vet inte om någonting av det jag ska nämna är uppoffringar.
Nej, men inte uppoffringar. Det är inte någonting, alltså om man jämför med, vad sa du, åka till Alperna eller åka och heja på någon som ska springa triathlon.
Ja, just det.
Det där är ju mer köra någon till triathlonloppet och sen så åka hem, fisa lite och sen åka och hämta personen i fråga när loppet är slut.
Ja, typ så. Imorgon så blir det en väldigt tidig morgon, för att det är soldagen. Det är solflickorna som både Iris och Rut är med i den gymnastikföreningen. Det är deras dag i Brännkyrkahallen, så det är en hel dag där både Iris och Rut har uppvisning. Och det här började redan idag, att jag måste hitta speciella kläder till Rut som de ska uppträda i. Så jag måste till H&M och se om det finns. Och sen ska vi gå upp tidigt imorgon, och sen så kommer vi sitta då i Brännkyrkahallen förmodligen hela dagen.
Berätta lite, vad är det för kläder hon ska ha? Det tycker jag kändes
spännande. Nej, men det är att hon ska ha svarta tights. Det har hon. Men hon måste ha en blå tröja.
Okej.
Okay. Och det har hon inte. Så det måste jag fixa.
Uh-huh.
En enfärgad blå tröja måste jag hitta. Det kan vara en t-shirt eller långa, med springroll. Det ska jag fixa. Så att hela lördagen, det är ju så här också att den bestäms av den här flocken som jag ensamvargen har ingått i på senare år.
Ja. Uh-huh.
Och sen på söndag, då ska och sen på lördag, då ska också, imorgon alltså, så ska Ruts bästa kompis sova över. Så det är liksom det sociala evenemang som är inplanerat. Det är att Ruts kompis ska sova över. Och sen på söndagen, då ska det vara repetitioner i kyrkan för Iris och Rut, deras körer. Och sen ska de också vara med på en gudstjänst och sjunga. Så du... Det här är ganska fascinerande. Själv har jag ju inte någonting i min, alltså om jag har en almanacka som är frikopplad från den gemensamma almanackan, så har jag inte skrivit någonting i den överhuvudtaget. Men ändå så finns det så mycket.
Ja, och du menar att, men hade det varit en vanlig helg, så då hade du väl gjort andra saker om du inte hade haft barnen. Alltså det är väl liksom, det är väl sakerna som är annorlunda, att du hade aldrig gått på en gudstjänst på söndag om det inte var så att dina barn sjöng i kören. Det är ju något väldigt speciellt.
Nej. Precis, alltså jag hamnar i jättespännande sammanhang. Uh-huh. Men sen är det väl så att jag hade inte skrivit någonting i en almanacka. Jag hade kanske suttit i soffan och sen fått feeling och gått ut och tagit en promenad eller så. Så det här är ju, det som är konstigt är ju att jag uppskattar så jävla mycket att ingå i den här flocken, och att jag tycker att det känns härligt att jag ska vara i brännkyrkehallen och att jag ska gå på gudstjänst. Jag kanske inte alls är en ensam varg. Jag kanske har velat ha en flock hela tiden, bara att jag har hittat fel flockar. Flockar som har liksom, jag kanske inte var så sugen på att åka på den här grabbhelgen i Alperna, men jag är jävligt sugen på en flock som gör så här, är på gudstjänsten i Mälarhöjdens kyrka och hänger i brännkyrkehallen hela lördagen och äter varmkorv.
Ja, uppenbarligen så tycker du väl att...
Men tänk om det hade varit tvärtom, att det hade varit så att jag hade passat svinbra i den här flocken som hänger i Alperna och har kräftsjohej, men passar skitdåligt i den här flocken med brännkyrkan och gudstjänst. Då hade det varit jättejobbigt.
Ja, det är väl så många.
Så gör man ens då.
Men det som är intressant här är väl att det finns ju någon slags konsensus. I och för sig, man har ju många som lägger upp bilder på fotbollsturnering och annat på Instagram och sådär. Men annars är det väl så här, köra till träningar hit och dit och fram och tillbaks. Där är jag ju, känner ju nästan ett litet vemod nu, för det som har hänt är att man är ju nu själv på träningarna sådär. Att visserligen så är han fortfarande för lat för att ta sig dit själv, så jag kör dit honom. Men sen, jag är inte med liksom. Och jag känner ju såhär, för mig var det ju inte jobbigt att vara med på träningarna. Alltså känner jag ju nu, jag tyckte det var ganska, det är ganska härligt att stå där och liksom slänga käft med någon och stå och ha det lite kul vid sidan av planen. Men nu känns det nästan som att det är märkligt om jag gör det nu, för att jag fyller ingen funktion där. Och då blir det så tydligt att jag gör för att jag vill hänga, och då blir det nästan jobbigt. Alltså det som man gillar.
Det är för matcher är med.
Ja, matcher är med. Det är man med på. Det är verkligen. Men jag tänker att om vi säger nu så här att det går över en gräns, att det här, att det kanske till och med blir så att Iris och Rut tycker att det är pinsamt att du kommer och kollar när de sjunger i kyrkan. Och då blir att det blir så uppenbart att du gör det för din egen skull och att de inte vill ha dig där. Och att jag tänker, när man går över den gränsen som förälder, att det blir så här att man har gått upp i sina barn så mycket och deras umgänge, så att det sen blir att man inte längre kan skylla på att man måste ju vara där, du vet hur det är på helgen, helgen är ju uppbokade med barnens aktiviteter, fan. Och sen så bara, nej, det är de inte alls, utan det är ingen som behöver det
alltså
där.
Din pappa hittade ju en briljant lösning på det. Han blev ju nattvandrare.
Ja.
Han hängde ju runt och promenerade runt bland ungdomarna.
Ja, men det var ju ingenting. Alltså, det var ju då... Det var ju, han fick väl kanske uppskattning från så här föräldrar, alltså motsvarande många likes, för att han tog ett liksom ett någon slags ansvar sådär. Men det var ju inte så att han... Det visst, det var en social kontext. Alltså verkligen, det är så man får göra. Men det byggde ju också lite.
Men man kan ju se det som att din pappa, när han var nattvandrare, att han vandrade omkring och letade efter sin flock.
Ja, men så kan man säga. Men det är väl också så att det byggde lite grann på att både jag och Anna var lite stökiga och hängde runt ute. Om nu man och Jojo väljer att fortsätta sitta inne och spela Fortnite och liksom inte göra den typen av utåtgärdande pubertet som gör att de hänger ute och hänger i centrum, då blir det ju konstigt om jag liksom, ja men tjena, jag skulle gärna vilja göra en insats här. Alltså då blir det ju uppenbart att jag är ute efter det sociala. Jaha, var det dina barn då? Nej, de håller inte på med sånt här. Visst, man kommer ju kanske få lite liksom ryggdunkningar och folk kommer ju, men det kommer ju ändå framstå lite märkligt på ett sätt. Ja, men jag känner att jag vill ställa upp.
Det här är rätt spännande, för att jag tror att jag tyckte det var så exotiskt med föräldrar som satt upp och väntade på sina barn när de var ute. Mina föräldrar var ju absolut inte så, dels för att de var jävligt kvällströtta och dels för att de hade för många barn för att vara så liksom detalj engagerad i allting.
Ja, just det.
Eftersom de hade 5 barn så var det så här, ja, men om jag skulle gå ut så var det så här, ja, men sov hos någon så att du inte behöver åka hem mitt i natten. Det var det enda, och det gjorde jag ju aldrig, utan jag hängde väl runt på stan, men de kunde inte engagera sig så mycket i det. Så för mig var det ju exotiskt med de här föräldrarna som satt uppe liksom vid köksbordet och väntade och med te liksom, för att det skulle mina föräldrar aldrig ha gjort. Och då kan det, man kan väl tolka det så här också, att för mina föräldrar hade så jävla många barn i olika åldrar, så behövde de inte göra det, för att det var tillräckligt mycket kalendernoteringar och socialt sammanhang i alla fall.
Ja.
Hur de än gjorde så blev det svin mycket. Men om man har 1 barn eller 2 barn eller kanske 3 barn, så sitter man uppe och väntar för att man har blivit tillvand. Man vill att man vill vara utelämnad åt barnen och att de ska bidra med de här olika kalendernoteringarna och sociala sammanhangen. Så det är därför man är så här, ja men det är självklart att jag kör till Uppsala och hämtar dig min älskade unge,
ja.
Eller sitter uppe i morgonrock och dricker te till klockan halv.
Men så kommer ju du vara.
Ja, verkligen. Du kommer ju vara den här som jag tyckte var så konstig.
Ja, du kommer sitta uppe och du har ju inga problem, kommer inte ha några problem att köra Iris till Uppsala.
Nej, absolut inte.
Nej.
Jag kommer sitta i luthagen med bilen till och med hela kvällen och vänta. Så får Iris komma och sätta sig när hon vill åka hem igen.
Jag tänkte, apropå det som du pratar om nu, är ju jävligt spännande det här nya begreppet som flerbarnsskam. Att det, är, alltså, det vill säga att man, precis som flygskam och såna här kött ätar skam och allt sånt där, att det nu har lanserats då att man ska skämmas för att man vill ha fler barn. Jag vet inte om det är vad som ligger i begreppet, om det är fler barn än ett visst antal eller om det bara är...
Ja, men helst att man ska skämmas över att man har barn, och ju fler desto mer ska man skämmas. Alltså det har ju varit som en utveckling att det är en sak i taget som är som har skämts för med miljön. Mm. Och om det var kanske på 80-talet så var det ju väldigt mycket freoner.
Nej, men det började väl om man tar tillbaka, kommer ihåg den här Tyst vår, sån här klassiskt standardverk som kom ut någon gång, om det var på 60-talet eller någonting, att det var att det, fåglarna hade tystnat och det var såna DDT-gifter och sånt.
Ja, just det.
Ja, det var liksom...
Bekämpningsmedel, ja. Hade vi. Och sen så kom freoner och hårspray och sånt där,
ja.
Ozonhålet var ju mycket snack om då. Och sen så har vi haft, för 10 år sedan så var det ju buteljerat vatten,
ja,
otroligt mycket. Fortfarande är det lika viktigt som, nu är det ju lika viktigt som då, men det var mycket fokus på buteljerat vatten då. Och SodaStream blev stort igen och så här.
Ja, just det, men sen visade att SodaStream
där var ju också det här att det var fabriken låg på ockuperad palestinsk mark av Israel.
Ja,
och kommer ihåg det, Scarlett Johansson fick en massa skit för att hon har ju judiskt påbrå och liksom stod bakom på något vis, gjorde reklam för det här SodaStream.
Jaha, nej, det minns jag inte alls.
Det var en jävla, jävla soppa. Mm-hmm.
Ja, nej, men sen, och efter det så var det ju kött jättemycket.
Mm.
Och nu är det ju tydligt att det är flyg, har det varit supermycket. Ja, och ja. Bubblaren, det som spås bli nästa stora grej, är ju det här med barn. Och det har startats något Instagramkonto om barns miljöpåverkan och så här, och att det är dåligt med barn.
Ja, och jag börjar ana, det börjar bubbla. Jag googlade lite flerbarnsskam, och då dels Hanne Kjöller i DN skrev ju om det här för någon dryg månad sen, där hon då lite olika siffror på, ska se om jag har dem uppskrivna, på vad barn kostar i sina klimatpåverkan. Vad var det nu då? Nu ska vi se, om man inte flyger tur och retur transatlantiskt, då blir det minskande utsläpp med 1,6 miljarder. Har man bil och gör sig av med den, då sparar man 2,4 ton, men inte miljarder. Vad är det nu är? Koldioxid, bla bla bla. Och det här ska jämföras med avstå från att skaffa ett barn, eller till då. Där sparar man, vet du mycket med dem man sparar per år om man då skiter i barn?
Nej.
58,6 ton per år. Ja, alltså de här siffrorna är ju väldigt, jag vet inte vad det betyder, men uppenbarligen så är ju, har barn är ju värdelöst då för miljön.
Och det som är komplicerat är att man kanske skulle kunna få något barn som liksom vinner Nobelpriset för att det kommer på en massa klimatsparande åtgärder typ.
Ja, alltså det
så det barnet skulle ju betala för sig så att säga.
Just det, men då, ja. Men frågan
är, kan man ju hävda, mina barn kommer vinna Nobelpris och komma på sätt att rädda hela miljön.
Jag ser framför mig nu,
de är lugna.
Det här är ju en hemsk dystopi nu. Olika sådana här Breivik-personer som dödar barn i klimatets namn. Och sen så och känner att de gör en tjänst. Åh gud, det är ju ett skräckscenario. Det kommer säkert hända.
Vad vet du de kommer döda först? De kommer inte döda barnen först, Breivik-personen.
Nej. Vi kommer döda.
Ja, men de kommer ju döda de jävlarna som gör pappapodden. Som håller på med barnpropaganda och sådär.
Du menar att vi står högst,
ja,
upp?
Men
det känns ändå lite fint att man äntligen får stå, för jag är ju så jävla okontroversiell, att man äntligen får stå högt upp på någon sån här lista.
Vi har gjort reklam för barn nu för fan i 6 år. Och ja, då kommer först att döda oss och våra barn. För att det blir en bra PR-grej då. Ja, sen kommer de att döda hela tidningen Mamas och Vi föräldrars redaktioner. Men... Och så kommer de döda de här Mirka från familjen Annorlunda, du vet. Som ja, har 13 barn.
Men det är, inte, det är ju inte problemet här. Det är ju inte som i Game of Thrones att om man dödar en sån där White Walker eller att då den som att alla de zombies som den har skapat också dör. Så att om man dödar Mirka då
man måste döda dess barn också.
Skiter i Mirka. Det blev så jobbigt.
Okej, Madeleine Ilmrud.
Nej, med oss. Vi pratar
som
om
har
oss.
11 barn.
Om man dödar mig så kommer ju inte mina barn dö.
Nej, man måste döda dina barn också.
Ja, det måste man göra. Men det som jag tänker då med hela den här grejen är ju att man har ju glömt bort lite grann vad som är själva uppfinningen.
Förlåt, bara skjuta folk i pungen kan vi göra om man vill vara lite mer merciful. Alltså att man tar att man, män alla män i typ 20-årsåldern skjuter man i pungen bara.
Nej, jag tycker tidigare så kan vi få snacka stratsångare.
Ja, det ska jag göra.
Det är bra, då får man ju två flugor i en smäll. För det har jag alltid undrat. Det finns ju för sig en band på någon sån här gammal kastratsångare. Men man skulle vilja ha, tänkte det var härligt. Skitsamma. Verkligen. Problemet med det här resonemanget är ju att när, alltså, ska man då, om man ska rädda planeten så är det ju så här, hela argumentet är ju att det är för liksom framtida generationers skull. Att det finns liksom ingen jord kvar. Max Tegmark brukar ju prata om det här med när man pratar om hur att universum är oändligt eller att det, och gud det är så sjukt att det här händer så långt bort och de här olika sakerna, du vet, som man kan bli, att man kan känna sig lite liten och konstig när man tänker på stjärnorna och man kan inte förstå saker. Så han menar ju mer att så här, när man ska vända på det, att det som är häftigt med att vara människa är ju att om inte vi hade funnits, då hade det där bara hänt. Då hade man inte kunnat reflektera över det, att det fanns överhuvudtaget de här olika nebulosorna och svarta hålen och parallella verkligheten och allt som han pratar om. Och lite så är det ju här med jorden. Alltså vår planet finns ju för att vi finns. Om inte vi finns, ja, då finns det en klump. Det finns det en klump liksom med som ingen reflekterar över överhuvudtaget. Och i och för sig, då är man den sanna ekofeminismen, att man vill utrota människoarten som art för att jorden ska få leva vidare för sig själv. Det är liksom inte för framtida generationers skull. Så att i och för sig, då är man ekofeminist-terrorist. Att man vill, man vill göra ett jättestort utvidgat självmord där man tar livet av sig själv och jordens befolkning så att jorden ska få leva i fred. För att om vi nu inte skaffar barn, alltså har fler barns skam, känner det, då är det ju för att vi tänker att jorden är viktigare än vi människor. Alltså då är det det vi skäms för. Jag menar, om man skäms för att flyga, det är ju en sak. För då skäms man ju för att så här, det är dåligt för jorden att flyga till Thailand flera gånger om året. Det kan man kanske pausa med. Lite grann, ta det lite lugnt med. Men att inte skaffa barn, som ju är så här, själva egentligen anledning till att vi finns till ju. För att föröka oss. Det är ju därför man pratar om så här... nu säger inte jag så här, det här är inte ett argument nu i, för det har jag också läst när jag läste flerbarnsskam, kommit in på olika såna krönikor och folk som inte vill ha fler barn, alltså frivilligt barnlösa. Det här är inget, jag säger inte så här att gud vad sjuka huvudet ni är som är frivilligt barnlösa, jag vill bara säga det. Det är väl upp till var och en så att säga. Men jag tycker att det är konstigt att gå emot någon slags grundläggande biologisk medfödd grej som är att vi vill föröka oss, vi vill bli fler, och att det ska vara någonting konstigt, det tycker jag är märkligt. Det känns ju som att det finns andra sätt att lösa klimatkrisen på än att tänka att vi inte ska skaffa några barn och att vi ska ha dåligt samvete för att vi har barn. Det är ju stört. Det är bara sjukt.
Men vad tråkigt. Det här hade varit roligt om du hade kommit fram till att du ville vara ekofeminist-terrorist. Det hade jag liksom tyckte väl det spännande här, kanske.
Okej, men du, så att du vill inte fortsätta då göra den här podden med mig eftersom jag uppenbarligen vill ha barn.
Vi får se. Oklart än så länge.
Det visar sig. Nej, men jag det är min jag står fast vid det i alla fall att jag är glad över att jag har barn och jag står för dem.
det bra.
Så är det.
Det känns ändå fint någonstans.
Ja. Ska vi säga så eller?
Ja, så säger vi. Vi tar nu helg. Ni får gärna använda hashtaggen pappapodden i alla sociala medier ni kan komma på, för på så sätt så kan vi stalka er. Jag kommer kunna cykla runt i era barndomshuds. Om ni vill vara mer anonyma så där, så kan ni ju mejla till nisseochmanne@gmail.com.
Jag tycker, tack för att ni finns. Följ oss på Instagram och följ pappapodden på Instagram. Alltså helt ärligt, vi måste bli bättre med pappapoddens Instagram, men följ den ändå så att vi känner att vi ska bli bättre. Ja, okej. Bra, nu ser vi svar.
Bra.
Hej, hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.